Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Myth of the Robber Barons är en kort men inflytelserik fackbok i ekonomisk historia av Burton W. Folsom Jr. Den granskar hur stora amerikanska företagsledare från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet har beskrivits i historieböcker och i den offentliga debatten. Folsom vill visa att bilden av dessa industrimän som rena utsugare är allt för enkel. Istället skiljer han mellan entreprenörer som vann framgång genom att förbättra produkter, sänka priser och möta konsumenternas behov, och sådana som sökte statliga privilegier, subventioner eller monopolskydd. Boken använder välkända fall från järnvägar, olja, stål och sjöfart för att förklara hur amerikansk stordrift och industriell tillväxt faktiskt utvecklades. Den är skriven för läsare som vill förstå relationen mellan företag, konkurrens och statsmakt. Och den fungerar också som en kritik av hur ekonomisk historia ibland lärs ut i skolan och på universitet. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Folsoms huvudidé att skilja marknadsentreprenörer från politiska entreprenörer. Bokens viktigaste bidrag är den tydliga uppdelningen mellan två typer av företagsledare. Marknadsentreprenörer lyckas genom att erbjuda bättre varor eller tjänster till lägre kostnad, och de måste hela tiden övertyga kunderna på en konkurrensutsatt marknad. Politiska entreprenörer däremot söker fördelar genom staten, till exempel bidrag, tullskydd, ensamrätter eller andra former av särskilda privilegier. Folk som använder den här skillnaden för att omtolka den så kallade robber-baron-traditionen. Poängen är inte att alla stora industrimän var oskyldiga, utan att deras verksamhet måste bedömas utifrån hur de faktiskt skapade sina vinster. Om ett företag pressar priser, förbättrar logistik eller höjer kvaliteten, så skapar det ofta breda samhällsvinster. Om det istället lever på politiska favörer blir kostnaden ofta större för skattebetalarna och för konkurrenterna. Den här ramen gör boken till mer än en uppräkning av biografier. Den blir ett argument om hur marknad och stat bör förstås tillsammans. För det andra, hur Vanderbilt, Rockefeller och Hill används som exempel på konkurrens och effektivitet. Folsom bygger mycket av sin argumentation på konkreta historiska fall.
Cornelius Vanderbilt, John D. Rockefeller och James J.
Hill används som exempel på entreprenörer som enligt författaren lyckades genom effektivitet, låg kostnad och stark kundorientering. Vanderbilt visar hur transportsektorn kunde förbättras genom hård konkurrens och bättre drift. Rockefeller illustrerar hur oljeindustrin kunde standardiseras, förbilligas och göras mer tillgänglig för vanliga konsumenter. Hill står för järnvägsutbyggnad som, i Folsoms läsning, främjade handel och regional utveckling, utan att i första hand bygga på statligt beroende. Det viktiga här är inte bara att dessa män blev rika, utan att deras rikedom i stor utsträckning knöts till lägre priser och större tillgång för andra. Boken vill därför ändra frågan från om de tjänade mycket pengar till om de skapade värde i en öppen marknad. På så sätt används de som motexempel till den populära bilden av industriledaren som automatisk monopolist eller samhällsparasit. För det tredje, järnvägar och sjöfart som exempel på hur statliga privilegier kunde snedvrida affärer. En annan central del av boken är kritiken mot företag som växte genom offentlig hjälp snarare än genom marknadsmässig förmåga. Folsom lyfter fram aktörer inom sjöfart och järnväg som enligt honom byggde sina affärer på subventioner och politiska kontakter. Här blir poängen att statligt stöd inte nödvändigtvis skapar starka företag, utan ofta bara skyddar svaga aktörer från konkurrens. Det leder till sämre tjänster, högre kostnader och en mer instabil affärsmodell. När ett bolag är beroende av bidrag eller lagstadgade fördelar kan det också få svårt att överleva när stödet försvinner. Folsom använder detta mönster för att visa att misslyckanden i näringslivet inte alltid beror på bristande kapital eller teknik, utan ibland på att företagen aldrig behövde lära sig att möta kunder effektivt. I hans framställning blir detta en viktig historisk lärdom, eftersom det förklarar varför vissa företag växte långsiktigt medan andra stannade kvar som dyra projekt för staten och samhället. För det fjärde, Andrew Mellon och idén om skattelättnader som ekonomisk stimulans, den senare delen av boken och särskilt kapitlet om Andrew Mellon, breddar analysen från företagsvärlden till statlig ekonomisk politik. Mellon skildras som en ovanligt rik industriman som senare blev finansminister i USA, och Folsom använder honom för att diskutera skatter, investeringar och tillväxt. Enligt boken förespråkade Mellon kraftiga sänkningar av inkomstskatten också för de högsta inkomsterna, med tanken att mer kapital då skulle stanna kvar i ekonomin och användas till investeringar. Det är ett viktigt exempel i boken eftersom det kopplar samman entreprenörskap med offentlig politik utan att förutsätta att staten alltid ska styra utvecklingen. Folsom vill visa att skattesystemet kan påverka företagsvilja, kapitalbildning och därmed hela tillväxttakten. I den meningen blir Mellon inte bara en biografisk figur utan ett historiskt argument för att ekonomisk politik kan belöna produktion istället för att straffa det. För läsaren ger detta en tydlig brygga mellan Gilded Age och senare diskussioner om tillväxt och skatt. Slutligen, boken som kritik av historieböcker och av den etablerade berättelsen om Gilded Age, boken är också en metakritik, alltså en kritik av hur historia skrivs och lärs ut. Folsom menar att många läroböcker i amerikansk historia lägger för stor vikt vid de negativa sidorna av storföretag och för liten vikt vid de marknadsaktörer som faktiskt byggde ut infrastrukturen och pressade priserna nedåt. Han hävdar inte bara att vissa entreprenörer har blivit orättvist behandlade, utan att själva tolkningsramen i undervisningen ofta är vinklad. Det gör boken intressant även för läsare som inte redan delar författarens fria marknadsperspektiv. Eftersom den visar hur historiska begrepp påverkar vilka slutsatser vi drar om kapitalism, ojämlikhet och statens roll. Därför fungerar boken både som ekonomisk historia och som ett inlägg i kulturdebatt och utbildningsdebatt. Den vill få läsaren att fråga vilka företag som faktiskt skapade samhällsnytta, vilka som levde på privilegier och varför den skillnaden så ofta försvinner i förenklade berättelser om amerikansk industrialisering. Sammanfattningsvis, The Myth of the Robber Barons passar bäst för läsare som vill förstå amerikansk ekonomisk historia på ett mer argumenterande och analytiskt sätt än i vanliga läroböcker. Den är särskilt relevant för studenter i historia, ekonomi och företagande, men också för allmänna läsare som vill reflektera över hur marknader och staten påverkar varandra. Det praktiska värdet ligger i att boken ger ett tydligt språk för att skilja mellan företag som konkurrerar genom att skapa verkligt värde och företag som växer genom politiska förmåner. Det intellektuella värdet ligger i att den tvingar läsaren att ompröva en välkänd berättelse om Gilded Age och storföretagens roll i USA:s uppgång. Jämfört med många andra böcker om samma period är Folsoms verk mer fokuserat och mer tydligt uppbyggt kring en enda tolkningsmodell. Det gör det lätt att följa hans resonemang, även när man inte håller med om alla slutsatser. Just därför har boken fått fortsatt betydelse, både i klassrum och i diskussioner om entreprenörskap, konkurrens och ekonomisk frihet. Om du vill stödja Burton W. Folsom, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!